till Pierres värld.
Välkommen, det här är Pierre Näsman och du lyssnar på Pierres värld i Tyresö Radio 91,4 MHz. Pierres värld finns även på Spotify och på YouTube. På YouTube får du söka på Pierre Näsman i ett ord. Bli gärna en prenumerant på YouTube så får du en avisering när intressanta program dyker upp där. Idag ska jag ringa upp en kompis som heter Mats Niklasson som jobbar på Nordens Ark som forsknings- och utbildningschef. Mats är även docent vid Sveriges lantbruksuniversitet och har arbetat med biodiversitetsskapande processer i skogen, bland annat om skogshistoria och främst med skogsbränder. Dagens program ska handla om den stora skogsbranden i Tyresta nationalpark 1999. Skogsbranden inträffade mellan den 1 och 7 augusti 1999. Cirka 450 hektar skog förstördes, vilket är cirka 10% av dess sammanlagda markyta. Vad händer med skogen, ekologin, efter en sådan brand? Om det och om en massa annat skogsrelaterat ska vi prata om. Men först får Depeche Mode spela Enjoy the Silence. Häng med, nu kör vi!
Like violence, break the silence, come crashing in.
Och där tar Enjoy the Silence slut med Depeche Mode. Nu ska vi ringa upp Mats Niklasson som jobbar på Nordens Ark och se om han vill prata lite skogshistoria med Tyresö Radio. Häng med. Ska vi se här. Där.
Hallå, det är Mats.
Tjena, det är Pierre här, Tyresö Radio.
Hallå.
Jag tänkte vi skulle ha ett litet samtal eller en liten intervju här. Jag har precis förklarat för lyssnarna att jag har en kompis som heter Mats Niklasson och jobbar som forsknings- och utbildningschef på Nordens Ark. Du är även docent vid Sveriges lantbruksuniversitet och har arbetat med skogshistoria och främst med skogsbränder har jag förklarat. Så jag tänkte vi skulle prata lite om branden i Tyresta nationalpark. Är det okej?
Okay? Absolut. Absolut. Det är spännande ämne.
Ja. Det börjar ju brinna där den 1 augusti 1999. På en vecka ungefär så förstördes 450 hektar skog. Det är ungefär 10% av den sammanlagda markytan här. På vilket sätt har du liksom jobbat med skogsbränder? Liksom, forskar man på det eller vad händer när det har brunnit?
Ja, det finns ju en liten grupp nördar i Sverige som intresserar sig för skogsbränder på det liksom lite mer djuplundade sättet. Det är ju alltid väldigt dramatiskt och väldigt mycket nyhet på sommaren då. När det dessutom brukar vara nyhetstorka, då är det ju ofta bränder och då blir det väldigt mycket rubriker kring skogsbränderna. Så att vi är väl 10-tal människor i Sverige. Det är lite fler idag som forskar kring skogsbränder. Och jag själv har forskat ganska mycket kring skogsbrändernas historia i landet.
Okej, men hur... Så, hur...
är min nisch då.
Ja, men hur kan man forska på historia med skogsbränder? Hur kan man veta när det har brunnit? Alltså när det inte brinner, då är det ju skog. Men om det har brunnit tidigare, långt innan, och växt upp ny skog, går det att forska på sånt eller? Eller hur funkar det?
Ja, ja. Det finns ju en massa olika arkiv då som man kan använda då. Alla ser ju, en historiker jobbar ju med, sitter på Riksarkivet och gräver i gamla dammedokument. Liksom. Det är den typiska bilden av någon som jobbar med historia. När du jobbar med skogsbränder så kan du också jobba med arkiv. Men ett problem med arkivmaterial och skogsbränder är att det var väldigt mycket skogsbränder förr och det var bara en liten bråkdel av skogsbränderna som på något sätt blev dokumenterade i arkiv. Det fanns liksom inget riktigt intresse av att dokumentera det som man gör nu för tiden. Idag har vi ju till exempel satelliter då, så man kan veta exakt var det har brunnit och när. Så man kan ju få en väldigt bra statistik. Så det finns många orsaker till varför man intresserar sig för skogsbränder. Det är ett jättestort intresse idag runt om hela världen. Med tanke på att vi verkar ha ett jordklot som värms upp. Och då ökar hela tiden risken för skogsbränder. Och vi vet ju att borta i Hollywood så har det ju liksom, folk har ju i tusental lämnat sina hus i liksom tätbebyggda delar i Los Angeles. Det är inget nytt då, men det här blir ju bara värre och värre.
Men jag tänker på skogsbränder så här. När du forskar, när du hittar artiklar säger vi, om en skogsbrand, då kanske det står varför det har brunnit, om den har varit anlagd eller börjar det brinna av sig själv. Kan skogen börja brinna?
Ja, det är ju bra fråga där. Alltså om vi går till arkiven då, så kan man då använda 3 arkiv kan man säga. Och då får man inte reda på alltid varför. Det är sällan man får reda på varför. Utom om man går i domstolsarkiv, då kan du få reda på att om någon har blivit åtalad för branden för att man har satt eld på skogen av olika anledningar. Tyrestafallet här 1999 så hade man en misstänkt pyroman då som jag såg det precis här, jag har glömt det här, det är ju 26 år sedan snart, men det fanns en i samband med att man började släckningen så observerades en pyroman i Haningetrakten. Det här kan man googla lätt och hitta den här artikeln. Väldigt dramatiskt. Plockar de in en kille som var på väg att tända på en bit därifrån. Och det är ju klart misstänkt att han hade varit igång då. Det finns två andra arkiv då man kan använda för att ta reda på skogsbränder. Och det är de naturliga arkiven. Det är när sjöar och torvmosse. Man kan borra ner i sjöbotten eller i en torvmosse så kan man få upp liksom en borrkärna med torv, gammal torv då.
Okay.
Och det här gjorde Henrik von Stedingk bara strax innan branden faktiskt. Ganska var en ren slump. Henrik von Stedingk då började sin doktorand, han var väl doktorand då kanske på samma institution som jag, SLU i Umeå. Och så kan man se en sån här borrkärna då med torv. Det kan ju vara många meter kompakterad torv i en torvmosse. Och då kan man se då väldigt tydliga svarta kollager som ja, det är ju direkt vittnesbörd då om att det har brunnit. Och det finns en sån borrkärna från jag kan ta reda på det, men det är ett sävkärsmosse tror jag den heter.
Okay.
Jag tror den heter sävkärsmosse. Ja, i nationalparken då. Mm.
Men hur djupt där borrar man? Ja, berätta du, jag avbröt
det. Ja, det ser ut som en det är ingen borr så, för att torv är så mjukt va, eller sjösediment, det är ju som bara lera vet, längst ner på botten. Du är en gammal dykare så du vet ju hur dyigt det kan vara i botten.
Ja, absolut. Eller men är det som ett rör alltså, man slänger man drar ner?
Ja, det, precis. Man kan säga att man släpper ner ett rör som liksom bara skär igenom kanterna och lämnar mitten orörda. Mm. Men du plockar upp den där och sen alltså om du borrar i Antarktis is och ser på syreisotoper och så kan du få en fantastisk historisk paleoekologisk undersökning av det här genom att både analysera kolskikten och sen kan du analysera pollen då från vegetationen som har stått under all tid sedan isen släppte då, om man har tur.
Okay, inlandsisen.
Så du får en bild av precis, inlandsisen släppte. Så kan du få en bild då genom det här av dels vilken vegetation det har varit under långa tidsrymder och sen kan du också då se när det har brunnit på ett ungefär då, för att det inte är så där superexakt. Mm. Men man kan datera de här med något som heter KOL-14-metoden. Den är ganska ofta använd i arkeologiska utgrävningar, så använder man KOL-14-metoden. När man grävde ut birka i Mälaren till exempel så har man ofta KOL-14, eller alla möjliga arkeologiska utgrävningar så tar man KOL-14-prov och kan då se ungefär hur gammalt det är. Och det har man gjort med den här torvkärnan då, där man ser att det har brunnit gång efter gång efter gång, massor med kollager. Mm,
så det ligger... Jag tänker på de där, när man tar de där proverna, hur trycker man ner de här rören då så långt det bara går till granitberg eller är det ett visst mått man trycker ner och tar flera stycken?
Nej, det kan ju vara ett rör då, så kan man, jag kan inte exakt hur man gör i sjösedimenten, men där gissar jag att man kopplar på rör ungefär som när du borrar brunnar och sånt där, då kopplar du på efterhand va? Mm. När du borrar en torvmosse så är det egentligen som en, det är som en vinge som är rörlig och så vrider man på den här, då åker själva borren över och kapslar in en torvpropp. Mm. Och så drar man upp den och sen tar man ur den 50 cm eller vad det är. Och sen kör du ner den igen till där du avslutade. Och så tar du nästa 50 cm. Så håller man på så där att ta upp bit efter bit efter bit.
Men hur djupt ligger de här lagren? Alltså, det vill säga, man går ju bakåt i tiden liksom.
Ja, precis. Man börjar från torvmossens yta och där är det ju dagens vegetation. Och sen när du kommer ner på säg, två decimeter, då kanske 200 år sedan. Och sen kan du borra ner till, ibland kan det vara 3 meter, det kan vara 7-8 meter också. Det kan vara otroligt tjocka torvlager då.
Mm.
Och då kanske du kan komma ner till ungefär 10 000 år då, om det är gynnsamt. Och då kommer du ner till där när isen hade släppt. Och då är det ofta var det en liten sjö där i början. Men sen kommer vitmossen och växer igen och så blir det en mossa av det hela gradvis då. Så att i början är många av de här torvmossarna en liten sjö kan man säga.
Mm. Jag kommer ihåg att du visade mig en gång när du hade en rörliknande borr som du drog in i en tall. Och så drog du ur själva borrkärnan. Så såg man alla årsringar. Man kunde matcha dem emot andra träd bredvid eller sådär. Så man kunde matcha de här två pinnarna. Precis. Så kunde man räkna.
Då kom vi in på den kom vi in på den tredje, vi pratade om skriftliga arkiv, vi pratade om torv, paleoekologiska arkiv, alltså torv och sjösediment, det är det andra. Och sen har du tredje, och det är just årsringarna då, och det är årsringar i träd, och det är det jag har jobbat med. Så det var tre arkiv, det skriftliga, det torv, sjösediment, och så är det då träden som också är ett biologiskt arkiv som vi brukar prata om. Så man har tre stora huvudmetoder att försöka rekonstruera vad som har hänt på en plats ute i skogen, om vi säger så då.
Men du, innan vi snackar om
årsringar jag jobbar.
Ja, innan vi börjar prata om årsringarna där i träbitarna, så tänkte jag bara om vi rundar av med torvmossen här, som han, din kollega, drog upp precis innan branden började. Kommer du ihåg, du pratade om att han tog några prover innan branden, precis.
Ja, Henrik från Stedinke, precis.
Ja, precis. Var det en
Du får intervjua honom i nästa.
Ja, var det en guldgruva som han fick upp då, med information?
Ja, jag tror faktiskt det var en riktigt bra torvpropp han fick upp. Ibland kan de ju ha brunnit för mycket, så att säga, så att mycket har brunnit bort under årtusenden där. Men jag tror att den där var ganska bra, att de fick en väldigt fin serie på bränder och så. Det är så länge sedan jag läste det, jag har inte järnkoll på det, men jag tror att det där var en ganska bra rekonstruktion av vegetation och bränder. Det kan man googla fram enkelt.
Ja. Men om vi nu hoppar till dina borrkärnor i träden. Vad jag har förstått när du berättar för mig när vi har träffats, så innehåller ju de där hur mycket information som helst. Man kan liksom se om det har varit torrt och om det har varit kallt och om det har varit bränder, så såg man spår inne i de där på något vis. Kommer du ihåg du berättade att det var såna här svarta märken liksom? Kan du berätta lite om det? Vad du har identifierat?
Här blir det lite fattigt att sitta i radion, så att säga. Men man kan ju lätt se träd framför sig, eller hur? Och träden har årsringar. Det vet ju alla liksom, att träd hos oss har årsringar då. Och den växer en sån här ring varje sommar. Trädet börjar växa i tidig juni kan man säga, då bildas den här ljusa delen. Nu pratar vi bara om barrträd, gran och tall för att förenkla det. Så någonstans tidig juni så börjar den här ljusa delen växa ganska snabbt, och sen när vi kommer in under högsommaren och sensommaren, det är då den här mörka själva ringen bildas då. Så att den består liksom av försommarved och högsommarved. Så att det blir en ljus och en mörk del, och det är själva ringen. Så det är en sommars tillväxt då. Och sen står den ju från mitten av augusti, så växer inte trädet någon mer förrän det står hela hösten och vintern, och så till våren så börjar det växa igen nästa vår, försommar. Och de här årsringarna, de registrerar ganska mycket trädets livsmiljö då. Och i Tyresta är det ju väldigt mycket hällmarker, eller hur?
Ja, exakt.
Det är ju runt
Det är hällmark och
Mellansverige.
Ja, det är svårt att fatta hur träden får fäste liksom.
Ja, men precis. Och då kan man ju nästan förstå att träd som växer på en sån här hällmark som vi har gått om i Mellansverige och på Gotland och ja, många platser. Träd som växer på en sån här hällmark med väldigt tunna jordlager, det kan man nästan känna att där har det något tufft när det är långa torrsomrar, eller hur? Det kan man nästan förstå.
Men på vilket sätt påverkar det trädet då? Blir trädet kortare, eller så lägre och tjockare? Eller?
Ja, det absolut. Exakt varför det är så, det vet man inte. Men det blir ofta så blir ju då det blir ju då en vattenstress väldigt ofta, väldigt många somrar är det ju, det är nästan varje sommar så blir det en torkstress eller vattenstress, och då kan trädet bara inte växa mer, även om det skulle finnas näring så kan den inte, för den och är det en riktigt torr sommar då lägger tillväxten ner helt och hållet. Och det här kan man då se i de här årsringarna att trädet slutar växa långt innan sensommaren kom. Och då blir den här årsringen blir ofta då väldigt blek och inte så där mörk och tydlig, va? Den här mörka delen av årsringen blir både kan bli väldigt tunn och smal, och men också kan den bli väldigt blek och inte det här mörka som ögat uppfattar väldigt väl. Och det här har ju används ju jättemycket idag allt mer för att man vill rekonstruera då klimatet. Och just träd som står på hällmark, de berättar en hel del om hur mycket nederbörd det varit under sommaren.
Okay.
Så att det har blivit en stor del av vår förståelse av hur klimatet har fluktuerat över långa, långa tider. Det är just årsringarna som berättar mycket för oss.
Du berättade någon gång om träden att de hade mycket tunnare årsringar när det var kalla vintrar. Alltså under krigsvintrarna så har ni kunnat se det träden, att det stämde att det var så där kallt här för mig, att berätta för mig.
Ja, det är ju ett sätt att komma ihåg det. Men vad vi vet hos barrträd så verkar inte vintern ha sån jättestor betydelse. Det kan nog ha betydelse om det står liksom på mark där det blir extrem kärle och så. Det kan det absolut ha. Det där har inte så många faktiskt tittat på hur mycket vintertemperaturen spelar roll. Men just 40-talet så var det ju också flera somrar som var knalltorrar, och så att det var dåligt. Det sammanföll med att det också var precis sibirisk kyla då, 40-40, ja det var flera vintrar som det frös över till Gotland till exempel.
Ja just det har jag sett bilder på. Gotlandsbåtarna låg frastfrysta långt utanför Visby hamn.
Ja.
Men du vet det...
Det jag kan säga då, när träd som står i havsbandet då, och det blir en sån här extremt lång isvinter som det blev ända fram till 80-talet när du och jag höll ihop mycket där på Gotland.
Mm.
Då var det ju väldigt långa vintrar. Det kommer du ihåg, va?
Ja, mycket snö och kallt.
Det kunde ju ligga snö in i mitten av april liksom. Och träd som då står precis i havsbandet och det är både is och sen vår och sen försommar. Det kan också spela in på hur årsringen blir sen. Det blir väldigt kort sommar då kan det bli, och det har också en inverkan på hur årsringen blir. Så på sätt och vis kan man säga att det kan ha en spillover-effekt då på tillväxten, absolut.
Men en annan fundering då, när det är såna där hårda klimat liksom, när det är torrt eller kallt eller så, påverkar det fortplantningen av träden också? Jag menar, när det är stränga vintrar och torra somrar, förökar de sig inte lika mycket då, eller?
Nej, så kan det absolut vara. Vi vet ju att långt upp i Norrlands inland, det växer ju inte många av våra träd som finns här nere i Sydsverige. Om du tar bokträd, det finns ju kanske några planterade runt Stockholm, men det är inget, skogsträd när vi kommer till Stockholmstrakten där du befinner dig. Och det är ju för att den kräver lite mer värme. Klimatet är absolut en jätteviktig grej för hur träden, var träden finns i både i vårt land och i Europa, absolut.
Men
sen kan du då säga att när du kommer upp på fjälltrakterna så är ju, du vet att du har ju en trädgräns, och där är ju, det är ju klimatet som sätter den gränsen helt enkelt.
Ja. Men om vi går tillbaka till om vi går tillbaka till Tyresta nationalpark och forskningen där.
Ja.
Hur har den skogen sett ut tidigare? Och fram till idag så har det väl förändrats mycket? Eller är det samma typ av träslag? Jag vet ju, när jag har varit ute och gått där, det finns ju ganska mycket ek och sådär. Det är lite blandat. Det är lite löv och men det är mycket barr, gran och tall och sånt, va?
Men, det där är ju... Nu är vi inne på finlir kan man säga. Men det kan du ju då se i Henrik von Stedings undersökning där. Men, jag borde ha tittat på den innan här. Men det har en väldigt vanlig grej när man tittar på sådana, det är att lövträden i Sverige var lite vanligare förr i tiden. Det fanns till exempel ekar i större mängd även på sån här ganska mager mark som Tyresta. Och det finns ju ekar uppe på hällmarker. Det är en intressant grej. Och det är ju ett sånt resultat, du kan säga att det var kanske lite mer lövträd på många platser i södra Sverige om du går tillbaka några tusen år. I det stora hela så var det inga jätteförändringar, utan många av de här hällmarkerna var säkert sedan inlandsisen drog sig tillbaka, så har det varit tallar och enar liksom som har dominerat bilden på i Tyresta nationalpark garanterat. Men det som människan gör när människan kommer in, det är att vi hugger ju ofta ner gamla träd och använder dem till olika saker.
Men om vi tittar på Tyresta nationalpark, va? Det kallas ju för urskog, nationalparken här. Och vad menar man då när man säger urskog? Är det att vi inte har påverkat den någonting, eller?
Ja, det kan man säga, den ursprungliga benämningen. Och där, då kommer du in i liksom lite nu är vi inne så här akademiska diskussioner då. Det kan vara nästan komiskt ibland, men begreppet urskog då ska det vara att det inte påverkat av människan då. Samtidigt är människan en del av naturen, och så då kan man undra hur mycket påverkan kan man tänka sig att människan kan ha och att det ändå får kallas urskog. Jag brukar säga att så länge vi inte har fossil energi så var vår påverkan inte så där fruktansvärt stark jämfört med efter att vi får skogsmaskiner och traktorer. Och då kan vi plötsligt har vi kraften att göra enorma kalhyggen till exempel.
Ja, det är väl inte bra, va?
Det är en annan historia, men skogsbränderna på ett sätt så liknar ju en stor Tyresta-brand. Den kan ju likna absolut i det yttre då ett kalhygge. Men det är ganska små likheter när man tittar på och går in i detaljer. Idag är det ju området inte alls som ett kalhygge längre, utan det är ju börjar bli väldigt igenväxt med lövskog där det är lite, så fort det är lite fuktigare.
Okej, nu brann 450 hektar skog upp. Vad händer då med ekosystemet och det? Vad händer med djurliv och skalbaggar och allt som lever där? Myror och sånt där. Försvinner de då, eller? När det brinner av sådär stora områden?
Ja, det är ju klart att det gör det över stora områden, absolut. I samma dag som det brinner så är det ju väldigt mycket, och där branden Tyresta 99 var ju väldigt väldigt torrt i marken, så det brann ju upp väldigt mycket av det själva jordmarken, om vi säger så, det som kallas för humus och förna och blåbärsriset, det försvann ju helt och hållet. Så det brann ju ner på själva berget på många platser, det kan man ju se fortfarande. Då tar det ju ett av flera hundra år innan det kommer tillbaka då. Så att det är ju en väldigt, är ju en enorm omvälvning för ekosystemet. Samtidigt så har ju då runt om jorden på norra halvklotet har vi ju sån här barrskog både i Nordamerika och hela Sibirien och här på skandinaviska halvön har vi ju sån här barrskogsdominerad natur. Det är ju, den är ju liksom utvecklad med evolution i, alltså om du ser det över miljontals år så har skogen liksom evolverat, den har utvecklats tillsammans med bränder, så att det är en massa med mekanismer som gör att det faktiskt kommer det tillbaka, men man får ha lite tålamod, man får ha ett annat tidsperspektiv än vårt ganska korta. Om du är barn när det brinner i Tyresta och då får du faktiskt en känsla för det när du blir lite äldre att det blir en enorm förändring på många platser. Så att det här, det jag försöker säga bara att naturen är väl anpassad till att klara av även sådana här extrema katastrofer då, som vi kan tycka att det är. Du har en återväxt av skogen och arterna kommer tillbaka. Och dessutom så finns det då en batteri av arter som faktiskt måste ha just själva branden då. Mm. Och det är här min forskning kommer in.
Vilka arter är det som är först tillbaka? Som är beroende av att det har brunnit?
Ja, det är ingen stor mängd arter som... Det finns två arter av blommor till exempel. Så finns det flera tiotal skalbaggar som är helt beroende av att det brinner. Men det är två blommor som jag tänkte säga någonting om. Och det är svedjenävan och brandnävan. Det är två arter som faktiskt dök upp i Tyresta efter 1999. Ett par år efter. Och de två arterna är i princip helt och hållet brandberoende. Och de kräver då att de värms upp ganska mycket av en passerande brand. Och branden, temperaturhöjningen gör att frövilan bryts. Då. Jag har säkert hört talas om frövila, att många frön behöver någon slags, att man kanske slipar av ytskiktet eller passerar en fågelmage. Många frön behöver ha något som bryter den här. De kan vara i ett vilostadium som har väldigt svårt att bryta. Och det är just de här två nävearterna, de är nästan omöjliga att få och gro om inte det är en uppvärmning upp till 80-90 grader. Då. Vilket inte några andra arter klarar av en sån.
Ja, det är ju helt otroligt.
Väldigt fascinerande.
Men de här blommorna,
ja,
då?
Det,
alltså, hur länge lever de? När de väl har slått rot?
De lever inte länge. Alltså, de lever inte länge. De är kortlivade då. Jag kommer inte ihåg exakt. Det här är ju Anders Granströms riktiga gebit. Men det är nog knappast mer än 3 år. Alltså, för de är ju så här extremt efemära som tar hand om den puls av, det kommer ju puls av näring kan man säga, väldigt enkelt uttryckt, när en brand har passerat så frigörs det näring då. Och det är många arter som nyttjar det här, och det här är liksom näverna här, brandnävan och svidnävan.
Så att när blommorna har levt liksom Och sen har branden...
Ja, och det är intressanta just med Tyrestabranden. Jag har ju då jobbat med datering av bränder när bränder inträffade förr i tiden.
Ja.
Och det var ju stora arealer som inte hade brunnit sedan 1647 eller 1652 tror jag det var. Och det var alltså 1652 var det.
I Tyresta?
Ja, det var flera områden som jag... Det var 1652 eller 1800, 1652 eller 1781 tror jag det var. Men 1652 var stora områden som var den sista branden. Och då blir det väldigt fin urskog om vi säger så, eftersom träden störs inte mer av bränder. Så att sen 1652 var det ett stort område i Tyresta nationalpark som inte hade brunnit då på nästan 350 år. Och där kom det alltså upp den här svedjenävan, och det var ett inofficiellt rekord då på frövila.
Okej,
den har alltså legat över 300 år och bara väntat på en brand. Det är ganska fascinerande.
Ja, det är helt fascinerande. Otroligt.
Ja, det är svårt att fatta, verkligen.
Otroligt, liksom. Jag kan tänka mig en sån här brand på 1600-talet. Reaktionen kanske inifrån Stockholm och bara se röken, känna lukten men inte se någonting och inte få någon större information.
Ja.
Kanske inte veta vad det är för något.
Ja, men precis.
Eller hur? Det var väl typ skog ända till Skanstull liksom på den tiden.
Ja, det var ju 1600-talet, så var det inte alls så nerhugget som det blev sen under 1700-1800-talet. Absolut. Det är nog ett faktum. Då kan vi ju bara kort, och nu klockan går här.
Ja,
Men
den gör det.
det är där min forskning kommer in där. Att jag har ju tittat då på själva träden och på stubbar av träd. Och med hjälp av de här årsringarna så kan man då datera skadade träd som har varit med om skogsbränder. För ett träd som inte dödas av en brand, de är ganska duktiga på att överleva bränder, men då kan en del av stammen skadas. Precis som när du kör på ett träd, eller en snöplog kör på ett träd, eller du sågar av en beskär ett äppelträd, då ser du att trädet växer över skadan. Det har du säkert sett.
Ja, det är
Ja,
fascinerande.
om jag vet inte om du tänker på det.
Jo,
Ja,
jag har
så
tänkt på det.
alla
Jag har
träd
sett
som är skadade, de...
när de har satt rep runt träd och sånt, hur de liksom växer över det. Eller de, det finns ju sådana här
Ja, men
klassiska
precis.
exempel, du vet, när militären har glömt en k-pist hängande i en trädklyka. Och så har den liksom, bara pipan sticker ut ur stammen.
Just det. Ja, alltså träd är ju fascinerande, för de kan ju växa fast liksom saker som sitter in till stammen. Träd växer in till, ofta ser du in träd som vuxit in i staketen, så att det är ett helsike att få loss de här.
Ja.
Det är ju liksom otrolig växtkraft då. Och även om ett träd då skadas av en brand nere vid basen, så kan trädet växa över den här skadan då. Och det är den skadan som jag använt mig av för att datera vilka bränder som har förekommit innan 1999 i Dyrestad nationalpark. Och jag kom ju tillbaka till tidigt 1500-tal och kanske ännu längre. Och då kan man ju få se mönster, liksom, att om vi tar 19, 18 och 1900-tal, så var det ju ganska sällsynt med skogsbränder då. Men när du kommer tillbaka på 1700- och 1600-talet och kommer tillbaka till 1500-talet, då hade det brunnit, ja, vart 20:e år, liksom, varenda fläck av nationalparken. Så det brann jätteofta.
Men varför då?
Men när vi kommer fram i modern, det finns olika orsaker. Det brann, och det här är ett generellt mönster i egentligen hela Europa, och i hela, så fort man, där helst man kan undersöka det, så är det ett generellt mönster att går vi tillbaka 200-300 år, och före det så har det brunnit jätteofta på, ja, barrskogsmark då i Skandinavien. Orsakerna är då, dels så fanns ju inte vägar på det sättet som det gör idag. Därför var det svårt att komma ut och släcka skogsbränder. Och det andra var att det var ju folk överallt i skogarna förr, för man hade ju
Lägereldar.
mycket betande kreatur. Vad sa du?
Jag tänkte på lägereldar, att det kan ha varit en orsak.
Absolut, det är en ganska viktig orsak faktiskt, när man de få källor man har. Men kanske den största orsaken som man ibland skymtar i rättsarkivet är att vi faktiskt tände på skogen i två syften när vi går bakåt i tiden. För när det är lite folk och du inte har några vägar, då är det ju ett timmerträd som idag är värt jättemycket pengar. Det var helt värdelöst, för det kanske stod 3 kilometer från en flottningsled eller sådär. Och då fanns det inget värde i tjocka fina träd om de inte stod nära kusten, när man kunde transportera dem. Så skogen var ganska värdelös som timmerresurs, men den var väldigt viktig som betesmark. Vi använde skogarna för av betande kreatur i dem. Och ett sätt att förbättra betet var att elda av det med täta mellanrum. Då får du väldigt mycket smakligare flora på marken.
Men det är liksom ett sätt att avverka skogen på då. Men blir inte det ganska okontrollerat om man fjuttar på?
Ja, man avverkar inte skog. Man avverkar inte skogen då, men man höll den växer inte igen då. Sen, eftersom landskapet, om vi tittar på den rapporten där Det finns ju en dokumentation av svenska nationalparker. Där kan man faktiskt se i det här mönstret för Tyresta nationalpark att det har brunnit väldigt ofta under många sekler. Liksom. Mm. När ett landskap brinner ofta på många ställen hela tiden, då blir det... finns några platser på jorden som är så, Australien till exempel, några platser i Australien, då blir det plötsligt inte så, då brukar bränderna liksom brinna in i en nyligen avbränd yta, så tar du stopp där. Okay. Om det brann året innan, då kan det inte brinna vidare där. Så att det här, nu spekulerar vi lite grann, men det är ju förmodligen en del i att man kunde tända på skogen så ofta. Och sen har vi ju förstås att blixtarna har ju alltid funnits. Vi har blixtarna i sina antändningsorsak och vi människor är den andra.
Men vilka träd brinner bäst? Jag tänker på eken, den brinner väl inget bra, va?
Nej, inte. Alltså träd som sådana, men jag tror jag förstår din fråga. Om du ser träd som är träden i skogen så är ju absolut tallskogen den som brinner bäst. Och kanske allra bäst så är det ju enbuskar. De är ju rent explosiva. Om du någon gång har sett en sån brand så... Själva enbusken har ju ingen som helst motståndskraft. Tallen har ju en krona som åker högt upp snabbt. Ni vet ju, en gång i en gammal tallskog så är ju inte grenarna långt ner som de kan vara i en granskog, eller hur?
Ja, exakt.
Det är en stor skillnad. Mm. Ja, och då klarar tallarna av alltså ganska tuffa lågor och ändå överlever de. Det här är ju, det är ju, så tallarna är de bland de mest motståndskraftiga när det kan brinna. Men sen har du då, eken kan också stå emot ganska bra bränder. En massa andra trädarter som granen och många lövträd har väldigt tunn bark då, kan inte överleva brand så lätt.
Ja, jag tänkte just...
Det beror mycket.
Ja. Alltså, vi kan ju prata evigheter, men jag kommer ihåg när du berättade om, vi tittade på bark på en tall och barken var 4-5 centimeter tjock liksom och vägde ingenting, men den var otroligt motståndskraftig mot eld, har du berättat för mig, att det kunde, att det tog lång tid för barken.
Alla som har gjort,
ja, berätta.
Du har ju gjort barkbåtar och sådär, eller tält i bark när du var liten säkert, och då vet jag att som du säger så är den ju ganska lätt, men är ofta tjock. Så att den är ju lite som ett liggunderlag, den isolerar väldigt bra. Den isolerar ju mot värme. En 5 cm tjock tallbark, vilket den faktiskt kan vara, den klarar ju av en enorm hetta alltså. Och skyddar då den underliggande, det man kallar kambium, i lite slarvigt då. Innebarken kan man säga också, men det är ju där näringstransport och tillväxt sker, under den här ytterbarken då. Mm. Och det är helt avgörande att den får isolering mot just bränder då. Det är många arter som har utvecklat tjockbark för att stå emot bränder. Precis, det är 100 miljoners utveckling på jorden som har gjort det här. Mm. Träden är ju ungefär väldigt, väldigt grovt sett så är de 50-100 miljoner år gamla då. Och vi människor är ju, vi är inte ens en halv miljon liksom. Mm. Så träden har ju varit med mycket, mycket, mycket längre än vad vi människor har varit och hunnit anpassa sig till olika typer av störningar och skogsbrand. Ja. Så att det här är ju väldigt intressant del av vår natur, att mycket av vår natur har, om du går i olika skog så är träden väldigt olika i sin anpassning till att tåla brand. Det är ju...
Det är liksom ett inbyggt brandförsvar. Jag tänker att barken, det är liksom ett inbyggt brandförsvar i skogen.
Ja, exakt så är det. Exakt så är det. Och den är kanske ett av de viktigaste grejerna som evolutionen har bidragit till, det är just barkens tjocklek och barkens isoleringsförmåga. Du har ju varit i bokskogen i Skåne, eller någon av de planterade som finns runt Stockholm. Det finns en i Norsborg till exempel. Har du sett, du vet hur bok ser ut. Det är väldigt tunn bark. Ja.
Det är som papper.
De har ju, ja, de tål ju, de tål heller inte att bli uppvärmda på det sättet som en tall tål. Jättekänsliga.
Ja. Kanske är meningen att de...
Vad sa du?
Nej, jag tänker att de kanske har en uppgift att fylla. Liksom. Om de växer tillsammans i en dunge så brinner de upp för att rädda de andra träden. Så blir det en brandgata mellan skogarna.
Ja, jag är inte riktigt med hur
nej, men jag tänker liksom,
vilket du tänkte på det.
Nej, jag tänker lite så här att det finns ju massa olika skogar. Det var ju mer skog än vad det var bebyggelse förr. Och skogen varierar ju i vilken typ av träd som växer. Jag menar, träden brukar ju växa i dungar, dungar eller skogar. De växer ju inte lite hur som helst, huller och buller. De brukar ju hänga ihop ett gäng tillsammans. Ser man att...
Det är helt riktigt, ja.
Då tänker jag om en viss trädunge är lättantändlig. Om den brinner upp så kanske den gör det för att rädda en massa andra större skogar som inte är lika motståndskraftiga. Jag tänker om det står ett gäng tallar med pansarbark så skyddar de ju en ömtåligare, träd.
Jag tror jag är lite grann på hur du tänker. Och det, på sätt och vis stämmer det du säger, fast det kanske ofta är lite mer tvärtom då. Och olika träd, alltså tallskogarna brinner ju oftast då inte upp då. Nu gjorde det i Tyresta för det var så extremt torrt i marken. Men det finns överlevande tallar här och där i Tyresta. Men framförallt så är det ju när marken blir lite fuktigare så blir det andra träd där. Och deras förna, då, alltså deras löv och sådär. Och även granskogen är inte alls lika brännbar undertill som tallskogen är.
Nej.
En brand sprids, om man säger väldigt generellt, alltså, så sprids den mycket lättare i en tallskog än i en tät granskog. Det är ingen tvivel om det. Liksom. Det finns de som har liksom utvecklat teorier kring att många träd har liksom evolverat tillsammans med att understödja, har evolverat fram, alltså de utvecklats och för att gynna uppkomsten av bränder. Till exempel eukalyptus är ett sånt träd i Australien där man har absolut skäl att misstänka att det just det hänger ganska väl ihop, att de skapar en förna som är extremt brandfängd och eldfängd, lättantändlig.
Ja, men vad
och då på det sättet så är det faktiskt på sätt och vis lite grann som du var inne på, att de brinner upp eukalyptusträden, men de har också mekanismer för att snabbt komma tillbaka på samma mark genom skottskjutning och så, medan andra träd som inte alls så motståndskraftiga mot eld, de försvinner faktiskt då. Så att det är liksom ett vapen i tävlingen att dominera, kan man säga. Det är rätt fascinerande.
Nu när du sa eukalyptus, då tänkte jag direkt på Kalifornien. Att Kalifornien, just där det brann i Hollywood, att de hade eukalyptus är invasiv trädart där. Och
riktigt.
Det har ju varit mycket snack om att de ville ta bort eukalyptusen därifrån för att den var så brandfarlig för alla byggnader och det som var där, med tanke på klimatet och lättantändligt. Va?
Ja.
Så det kan ju vara en av orsakerna till, förutom att det blåste mycket då.
Absolut. Det där är ju en liten del förklaring för läget i Kalifornien. Det är ju av naturen så är ju då Kalifornien liksom, det är ju medelhavsklimat där och har ju då en slags vegetation som är extremt brandfängd, va? Extremt brandfarlig.
Ja.
Och det är långa torrperioder. Även utan eukalyptusen då så är det ju en slags buskvegetation som bara exploderar när du sätter till en tändsticka och det är torrt. Den verkligen exploderar. Så att, och så har man ju då byggt ute i Så om du tänker dig en tät enbuskmark på Gotland, där det är mycket enbuskar.
Ja.
Då kan du ju nästan se att det är brandfarligt, eller hur? Om jag berättar för dig att enbuskarna är brandfarliga. Om du bygger hus där så många sommarstugområden och det är tätt med enbuskar, kanske tätare än vad det brukar vara, så är det ju direkt livsfarligt så fort det kommer en brand. Och det är precis det som händer i Kalifornien gång efter annan. Och nu blir det ju bara värre och värre. Som det,
ja.
Men det kallas urban sprawling, att man börjar bygga. Trots att de experterna säger bygg för helsike inte ut det där. För det är extremt stor risk att det brinner upp när skogsbranden väl kommer.
Ja.
Och det har de ju inte lyssnat på, och så fortsätter de att bygga dyra fina hus i den där eldfängda vegetationen. Det
är helt galet.
Tyvärr är det är helt vansinnigt. Mm. Det är helt vansinnigt.
Men du, om vi backar tillbaka, vi hoppar tillbaka till Tyresta nationalpark. Och sen så klurar vi, jag har lite bara så vi kan runda av lite här. Jag tänker på skogen brann ju ner där, inte hela då, 10%, 450 hektar skog förstördes. Hur lång tid har det tagit för den att återhämta sig? Och nästa fråga då i det här, har människan tänkt någonting när skogen ska få återhämta sig? Har de låtit den återhämta sig på egen hand, eller har man gjort något förebyggande, preventivt för att undvika att det ska upprepas? Jag tänker på att om man har planterat någonting, eller om man har öppnat upp brandgator i förväg och sådär. Eller har man bara låtit skogen vara efter branden och inte gjort någonting och bara varit där och pillat i askan och kollat vad som händer, och nu kom det en älg och nu är räven här. Och,
ja.
Eller, är du med?
Nördig forskare som heter precis.
Mm.
Nej, men alltså det är ju då, Tyresta-området är ju både naturreservat och nationalpark. Och då är det ju, man kan säga att det förekommer inte alls trädplantering i nationalparker. Det kan väl möjligen göra det i reservat, men i princip så är ju syftet med reservat och nationalpark att man ska låta naturens processer råda då. Och det är ju det som händer i Tyresta nationalpark. Och nu har vi, du är inne på 26:e året snart då med det man kallar för naturlig succession då. Det är ju att naturen får själv sköta det där. Och jag skulle ju säga, jag har ju varit där, jag var ju där i somras då. Jag är där då och då, inte jätteofta, men i somras så var det ju, det gick ju inte att känna igen sig i de här, när det så fort det blir fuktigare så är det ju full skog, alltså ganska hög skog, ofta lövdominerat. Så att det är ju, man kan säga där är ju skogen tillbaka. Sen är det en annan skog mot vad det var innan. Medan det var ute på mycket av hällmarkerna, där kommer det dröja 200-300 år innan det är tillbaka skog då, i den bemärkelsen som det var innan. Det kommer ta lång tid, och det kommer aldrig bli tät skog på mycket av hällmarkerna, för de klarar inte av att ha tät skog på markerna.
Men,
nej, men man lämnar det helt och hållet till sitt eget öde så att säga.
Okej, men du, vad är skillnaden på reservat och nationalpark?
Ja, det för naturens skull så är det ingen skillnad kan man säga. Det är väl att nationalpark är ett starkare skydd kan man säga. Och så är det ju bara vissa natur, det är inte många nationalparker vi har i Sverige. Det ska uppfylla lite högre kriterier för att få bli kallat nationalpark. Det ska vara stora områden och det ska vara något visst mått av, framförallt ska vara stort, men det ska också ha någon slags dramatik, och det ska vara någonting mer än att det är bara en skogplätt, om vi uttrycker oss väldigt enkelt då. Det har en mycket högre skyddsstatus än nationalpark än ett naturreservat. Nu har ju naturreservat ganska starkt skydd i Sverige. Men nationalpark är ju liksom, där ska man verkligen visa upp naturarvet och ibland kulturarvet. Och i nationalparker har man ju ofta besökscenter där man också, det är ju som ett skyltfönster till naturen där man jobbar mycket mer med information och berätta om Sveriges natur. Så att man har ju ofta valt ut nationalparker på särskilt vackra och dramatiska platser då. Och det är ju liksom så idén för nationalpark uppkom en gång, att det ska vara majestätiska och pampiga och fantastiska vyer och sådär.
Ja, den här nationalparken är jättefin.
USA från första.
Ja.
Vad sa du?
Nej, jag sa att den här nationalparken, Tyresta nationalpark, är jättefin. Vad sa jag? 10% var 450 hektar. Så att det är alltså 4500 hektar, 100%.
Vi ska vara stolta alltså, svenskar, att ha en sån jättestor nationalpark så nära in på Stockholm. Alltså och det är en fantastisk natur, Tyresta nationalpark. Så att det, och naturreservat. Du kan ju vara där och känna dig som du är uppe i Norrland liksom. Det är ju världens vildmark. Ja. Det är verkligen, verkligen fint.
Det är en sak som jag har tänkt mycket på när jag är ute. Jag är ute och går mycket i Tyresta nationalpark. Och går man på kvällen, sådär på vintern eller på senhösten när det är mörkt. När du går på vanliga gator och i kvarter, då är det ju liksom, då tycker man att det är mörkt. Men när du går ut 2 kilometer i Tyresta nationalpark, då är det svart. Då ser du stjärnhimlen hur klart som helst. Det är magiskt fint. Och när du kommer upp lite på höjden, när du kommer upp lite på höjden ute på Tyresta nationalpark, då ser man liksom Stockholm är i ett ljusklot som lyser uppåt himlen liksom.
Ja, just det.
Men när du kommer hit,
ska jag skatta dig lycklig alltså, det. Ja. Vad sa du, Pierre?
När du kommer hit kanske till sommaren eller något, så får vi dra ut tillsammans. Vi var ju ute mycket när vi var unga tillsammans i skogarna och kika på Gotland.
Ja, men precis. Ja. Verkligen, verkligen. Du, Pierre, jag vill bara tipsa om den dokumentationen om branden 1999. Har inte du fått den av mig? Det är en PDF.
Ja, det är möjligt att jag har den. Är den för akademisk, då kanske jag inte tycker det är så kul att läsa.
Nej, men den är på svenska och den är skriven i rätt ganska normal text så att säga. Och den heter Branden i Tyresta 1999.
Ja, jaha,
dokumentation av effekten. Och den är tillgänglig på internet och den är lättläst. Branden i Tyresta 1999. Yes. Väldigt enkel titel.
Då ska vi hoppas att våra lyssnare kikar på den och att fler vill gå ut i Tyresta nationalpark och njuta av naturen. Så att jag tror vi rundar av här. Jag har varit lite hostig och sådär. Det kanske hörs i bakgrunden. Men jag ska försöka klippa bort det mesta av mina harklingar. Men är det någon harkling kvar så vet ni varför. Att jag har varit hostig och förkyld. Men vi har haft ett trevligt samtal här med Mats Niklasson på Nordens Ark och även docent på...
Och SLU.
Bara en kort fråga innan vi säger hej då. Det är liksom, vad är en docent?
akademisk titel som ja, det är ett steg på väg till att bli professor då, som man kan säga den högsta då. Men docent är ett steg över att vara doktor, och docent betyder egentligen inte mer än att man då har man rätt att handleda de som ska bli doktorer. Så det är ju den distinktion. Det finns fler. Men det är det att du har rätt att handleda doktorer. Det är alltså en högre grad inom det akademiska.
Alltså du ska handleda en som är doktor eller ska bli doktor?
Ska bli doktor, precis. Hon ska bli doktor.
Ja.
Jag har ju haft ett par sådana som har doktorerat under mig då, med mig som handledare.
All right. Ja. En liten anekdot här då innan vi bara lägger ner det här programmet. Kommer du ihåg när vi var i Sydamerika? Jag vet inte om det var 2007 eller 2008 eller var det tidigare. När vi kom till Mendoza och vi kom till den här parken.
Ja.
Och du sprang fram där och ropade att jag måste komma och kolla. Så var det ett träd i den där parken som hade massa taggar. Som var flera centimeter långa. Som man inte såg.
Okay.
Och så när vi kikar på det och det du berättar, okay, tyckte jag, det, men du vet, jag lär mig ju mycket när jag hänger med dig. Vid varje tillfälle så har du alltid något nytt spännande att säga liksom. Och det där trädet,
ja, 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 ja.
Det var ju liksom, de här taggarna var ju någon slags försvarsmekanism för att inte bli uppätet, va? Var det inte så?
Ja.
Kan du fylla i där vad det var för någonting vi såg?
Nu drar vi iväg långt här. Men det är ju, om du tittar på jordens utveckling, jordens vegetationen på jorden är ju några hundra miljoner år då. Och det är ju främst två krafter då som har format vår vegetation. Och den ena har vi pratat om nu en timme, och det är elden som tvingar träden växer på olika ställen, som har tvingat en del träd att utveckla tjockbark. Och det andra är betande djur. Dinosaurer var ju stentuffa mot vegetation, eller hur?
Ja.
Så de har ju tvingat träden till försvar då. Och ett väldigt viktigt försvar är ju att utveckla taggar för att överleva att bli uppäten.
Men det är otroligt fascinerande att mitt i miljonstaden Mendoza, i den där lilla gröna parken, så står det alltså föda till en dinosaurie och lever fortfarande. Ja, men jag bara säger tanken, va? Man vet att alla dinosaurier liksom är utdöda, men det där trädet som var föda till dinosaurierna står bara där och väntar på att vi ska komma fram och kolla och känna på taggarna hur vassa de är.
Ja, men precis.
Det är ganska fascinerande.
Ja. Nej, men det är bra. Det är bra. Du är uppmärksam.
Ja, men hade inte du och jag varit där, då hade jag ju gått förbi det där trädet. Jag hade inte sett det. Jag hade sett det, för mig hade det varit bara som en palm eller något. Fast det var liksom värsta födan till en dinosaurie. Det tyckte jag var häftigt. Ja, vi har ju snackat om mycket häftiga grejer. Jag känner bara vi skulle kunna prata om
det. Nu vet jag vilket träd du pratar om. Nu vet jag. Ja.
Ja.
Just det. Det är en araucaria, tror jag. Det är ju otroligt fascinerande träd. Araucaria araucana. Det kan man googla. Araucaria araucana. Det heter apbrödsträd eller monkey puzzle. Du får lyssna när du googlar, för det är ett av jordens mest fascinerande träd.
Aha.
Kan växa i Skåne på Gotland. Ja.
Kan du? Alltså det är så...
Ja, monkey puzzle.
Ja.
Lätt att googla. Finns i ett stort finns i Botaniska trädgården i Visby.
Okej. Häftigt.
Ja, mycket häftigt faktiskt. Ja.
Men
du har bra minne, Pierre. Det är bra.
Nej, men vi får väl runda av här. Det blir så väldigt långt program, men det är otroligt kul att prata med dig. Och ett stort tack för att du ville ställa upp. Och...
Du får stort tack själv. Jag trodde vi skulle hålla på 15 minuter. Jag var väl inte jättetaggad av andra anledningar, men det kom igång lite grann. Ja. Hoppas att det var till belåtenhet något.
Du får ha det så bra, så hörs vi vidare. Ja.
Absolut. Vi hörs och kanske ses till sommaren eller så.
Absolut. En sista fråga bara. Du får bestämma slutlåten jag ska spela här på radion. Har du någon i rockärmen?
Ja, det kan väl vara... Du kan ta vilken som helst av The Police som vi pratade om tidigare. Det är väl även bra. 80-talet där liksom.
Yes, vi kör det. Då avslutar vi dagens program med Mats Niklasson med en låt ifrån The Police. Stort tack, Mats. Ha det så bra.
Tack själv, Pierre. Ha det.
Det är lugnt. Vi hörs.
Tack för att du har lyssnat på Cash Värld.